Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden som produceras och genomförs av DMG Education. Idag tillsammans med mig, Andreas Andersson, och jag har med mig en gäst. Dagens gäst har gjort ganska mycket. Allt från att pluggat på Bergs till att jobba på Extreme Music, Cobalt Music, varit general manager på musikförlaget Ten, till att idag vara general manager och co-founder på RMV Publishing. Välkommen Mona Agai.
Tack snälla.
Stämde introduktionen?
Så bra. Kopierat av mina signaturer i mail.
Eller hur? I mail och Facebook. Hur är läget?
Jättebra. Hur mår du?
Jag mår jättebra faktiskt. Jag är lite mör i kroppen. Jag åkte öppet spår Vasaloppet igår.
Åh, gjorde du?
Ja.
Oj, bra jobbat.
Så det känns idag. Men
det
gick jättebra. Det var sjukt tungt. Men det gick bra. Men du har ju gjort en del saker i ditt liv.
Tydligen.
Berätta, var började du någonstans?
Ja, 2003-2004 gick jag på Bergs. Läste produktionsledning. Dyraste utbildningen på deltid. I slutet hade jag 3 jobb typ. För att jag skulle kunna vara där så mycket som möjligt. Ja, galet. Men insåg att jag inte ville jobba i reklambranschen. Och så dök ett erbjudande upp på Extreme Music. Det var någon som skulle vara mammaledig. Så sökte jag det och hamnade där.
Okej.
Och stannade nästan 8 år. Och just alltså, produktionsmusik är ju ganska speciellt. Det är inte alla som känner till det, för det är en pytteliten del av musikbranschen. Men det är alltså inspelad musik som inte spelas på radio. Alltså det är inte kommersiell musik, det är ingenting du kan köpa som privatperson, utan det används bara i synksammanhang helt enkelt. Så alla som jobbar där jobbar med synk kan man säga. Men de har liksom fasta prislister och så här. Men väldigt väl producerad och bra musik. Förr kallades det för hissmusik, men det är det verkligen inte längre. Och just Extreme var väldigt framåt i med det de gjorde. De som samarbetade med Quincy Jones och Snoop Dogg och Exhibit, som hade liksom egna plattor liksom, där de faktiskt också alltså sjöng och rappade på vissa.
Men hur kommer det sig att du kom in på, du ville in i reklambranschen egentligen?
Alltså jag visste inte vad jag ville. Jag var 23, hade så här, vad ska jag göra med mitt liv? Pluggat en termin på så här datasystemvetenskapslinjen och bara förstod ingenting typ. Och läste någon annons där de förklarade den utbildningen och bara, det här är ju jag. Produktionsledning, det är samma sak som projektledning kan man säga. Ja, kände att jag, här kommer jag passa perfekt. Så att jag visste typ inte vad reklambranschen var när jag var 23. Och förstod det där och kände, det här är inte mitt folk. Men jag hade, alltså, Bergsåret var ett av mina bästa år då. Ja, det är en speciell bransch. Och det var fortfarande en dipp, alltså det var efter kraschen, om man ska säga. Så att det var liksom inte jätterätt att få jobb efter.
Och då svängde du in i musikbranschen istället?
Ja, det blev verkligen att svänga in. Det var ju så här, jag trodde liksom inte att det var möjligt att få jobba i musikbranschen.
Nej.
Vilken, alltså, så jag var så lycklig när de presenterade det jobbet.
Men hade du någon gång, har du någon musikalisk bakgrund?
Ingen alls. Katastrofalt. Ingen talang överhuvudtaget. Men alltså, såklart lyssnat på mycket musik, och det var ju verkligen ett intresse. Är inte längre på något sätt.
Nej.
Hata musik.
Skojar. Är det så?
Nej, jag skojar. Men det blir liksom en annan sak när man jobbar med det. Ja, men då var det ju verkligen så här, fy fan vilken lyx att få jobba med musik hela dagarna. Liksom. Men ja. Insåg ju snabbt att det är ju massa annat man gör också. Så. Men under de 8 åren så flyttade jag faktiskt till Oslo en sväng också. Och startade ett Extreme-kontor där. Och var där i, blev bara 7 månader. Men det var mest för att jag var uttråkad och inte visste vad jag skulle hitta på. Och gjorde det. Och gjorde Norge till ett väldigt stort territorium för det kontoret. Och sen kom jag hem och sen slutade strax efter det.
Har du ändå liksom haft någon slags nytta av det du pluggade i dina nuvarande yrkesroller som du har haft i musikbranschen?
Ja och nej, alltså det blir ju en ledarutbildning på något sätt, att projektleda saker, och det har jag ju alltid lärt att göra vid sidan av på något sätt. Så det tog alltid på mig liksom, framförallt så, ja, på alla jobb egentligen, att så här, skulle det styras något så gjorde jag det liksom. Så det var ju, men nej, annars inte kanske.
Men sen så gick du då jobbade du på Extreme Music i 8 år.
Ja, det blev nästan 8 år.
Och sen gick du över till Cobalt.
Ja, då kände jag Carolina Eriksson. Ja, hon var konsult där, jobbade där halvtid. Och det var bara hon och Johan som var på det kontoret. Johan är alltså medgrundare också och Sverigekontorschef. Och de hade snackat om att de skulle öka och ut sitt liksom, team och framförallt synkperson. Så jag sökte ett sånt jobb som inte riktigt fanns på kontoret då, som sagt, utan det sköttes från London. Och fick det.
Mm.
Så då blev jag den första anställda på det kontoret. Så då var vi 2,5 person där på i Fridhemsplan. Under, hur länge var jag där? 1 år, 9 månader eller något sånt.
Mm. Trivdes du bra?
Ja, så fina människor och väldigt kul att få vara del av en så stor så här, organisation på ett helt annat sätt. Men de var väldigt lika Extreme för de hade liksom kontor på samma platser och huvudkontor på samma plats. Och liksom hela den, det var liksom lite för likt. Jag trodde det skulle skilja sig mycket mer för att det var riktig musik jämfört med Extreme som produktionsmusik. Men så det var liksom lite för, jag var inte utmanad med något nytt riktigt som jag hade hoppats, utan det var snarare att det var mäktigt med jäkligt mycket musik, men det blev också lite så här, alltså man blir ju bäst när man jobbar med synk, när man kan sin katalog liksom ganska bra, och det tar tid innan man kan den bra. Så det är jäkligt tufft att byta just synk, för att, ja, just därför. Så jag, det var verkligen övermäktigt för dem, och de signar ju på jäkligt bra och det gör de fortfarande liksom. Det är stora kataloger alltså, med Frank Zappa 5000 album liksom. Nej, jag vet inte, hitta på, men det var galet liksom. Man kom aldrig i kapp. Så jag kände aldrig att jag blev riktigt bra på det hos dem, och i samma veva så kom jag i kontakt med Ola och visste att de behövde en person på förlaget på TEN. Tog ett möte med honom och
Så blev det. Ja. Mm. Och då bara hoppade du över.
Ja, exakt så.
Har du, var det liksom samma yrkesroll ungefär?
Nej, inte alls faktiskt. Det här, alltså TEN-jobbet passade mig mycket, mycket bättre. För det var lite blandat. Alltså synk är ju bara, jobbar bara synk. Men här var det liksom komma till ett förlag som hade på något sätt inte alls varit vilande, men inte haft någon aktiv person som jobbade på förlaget. För att de hade, någon hade slutat och en annan person hade varit sjuk och sådär. Så det var liksom, och i och med att de är ett 360-bolag så alla gör lite allting. Men det var liksom ingen som bara jobbade på förlaget. Samtidigt som de signade på massa nya låtskrivare, studios och såklart alla deras artister som också är signade låtskrivare. Så det behövdes ju verkligen någon där. Men då blev det ju ta tag i liksom alla aspekter, inklusive synk. Absolut. Men det var ju mycket mer än så.
Vill du bara kort förklara förlag? Alltså hur jobbade ni som ett förlag? Eller vad gör ett förlag? Ja, precis.
Alltså, ett förlag jobbar ju med låtskrivare, upphovspersoner och producenter. Alltså, se till så att de har att göra. Att skriva låtar till någon eller med någon. Eller att det spelas in och att de låtarna hamnar hos artister. Att de släpps. Att de sen när de har släppts, att de maxas helt enkelt, att de sätter synkar och att samlar in pengarna åt dem och så. Allting som han rör den delen, till skillnad från skivbolag som tar hand om artister och
gör
cirka detsamma fast från den sidan, så gör förlaget tar hand om bakom personerna.
Och det är helheten, om man går ner på synk då som du pratar om.
Ja, men det är ju att man helt enkelt placerar musik i någon form av produktion, reklamfilm eller en film eller alltså företagsfilmer är ju väldigt vanligt, alltså allt som man tittar på nästan har ju någon form av bakgrundsljud eller musik. Oftast tänker man inte på det, men det är ju det.
Synka musik och bild helt enkelt.
Exakt, synkronisering, precis. Och se till så att man får betalt.
Kul.
Ja, det är ju ganska många aspekter där också. Alltså på ett stort förlag så kan man ju dela upp, eller har de ju börjat dela upp det, så att det är någon som egentligen bara har kundkontakt och liksom och sälja in tjänsten så att säga, och sen är det någon annan som letar fram den passande musiken till deras produktioner, och en tredje som förhandlar mellan liksom kund och deras artister eller låtskrivare då, som äger rättigheterna. Så det är ju många fler steg i den kommersiella musikdelen än vad det är på till exempel produktionsmusik, för där är det ju redan för förförhandlat, man säger så, utan upphovspersonerna, de säljer inte sina rättigheter, men de typ gör det. De får ju hela tiden pengar för det varje gång det säljs, men de avsäger sig liksom rätten att tycka till om varenda synk.
Mm.
Till skillnad från om du är en artist eller låtskrivare, då måste du ju, du måste tacka ja eller nej varenda gång du får frågan.
Precis. Och hur länge stannade du nu på och gjorde det på TEN?
På TEN var jag i 1,5 år ungefär.
Mm. Mm. Och nu, spännande,
ja,
senast i höstas, va?
Ja.
Blev det officiellt.
Ja.
Så var du med och startade RMV Publishing.
Precis.
Ja. Mm. Hur kommer det sig då?
Jag sa upp mig från TEN och hade faktiskt inget annat jobb att gå till.
Mm.
Jag hamnade på en branschmiddag där alla undrade vad jag skulle göra. Och jag sa, jag vet inte, vad vill du göra? Ja, men jag vill nog köra själv, jag är trött på alla människor typ. Mm. och varpå en tjej sa, jag har nog det perfekta jobbet till dig. Och visade sig att hon hade varit i kontakt med Ludvig Andersson, som är Benny Anderssons son. Som hade kommit på idén att han ville starta ett förlag.
Mm.
Och hade pratat med henne, men hon ville inte byta jobb. Och satte oss i kontakt helt enkelt.
Mm.
Och på den vägen är det.
Och vems liksom initiativ var det? Det var Ludvigs idé? Eller
ja,
liksom?
Alltså, vi hade ju samma tankar samtidigt. Då. Jag visste inte vad jag skulle göra med dem. Precis. Så att, han hade kommit på den idén när han var hälsade på Lalle i hennes studio i LA. Typ.
Mm.
Och bara blivit inspirerad och kände att han ville skapa något liknande hemma. Typ. En härlig studioplats där det finns ett gäng låtskrivare och musiker som kan jobba ihop. Typ.
Mm.
Och lite samma tanke och jag egentligen. Att det behöver inte vara, det ska inte vara så stort. Vi behöver inte liksom köpa en massa backkataloger. Eller, ja, utan vi kan bara sända några få. En handfull och jobba tajt med dem under ganska nice förutsättningar. Så det är det vi försöker göra nu.
Kul!
Ja, superkul. Det, ja, det går sakta men säkert framåt.
Ja, är det mycket sådär i starten?
Ja och nej. Alltså det finns ju ingenting att ta tag i. När jag började på TEN, då var det ju liksom, då låg allting så efter. Alltså jag var tvungen att ta hand om saker bakåt och framåt. Och det fanns massa låtskrivare som satt och väntade på att jag skulle börja jobba med dem.
Mm.
Stor skillnad till att komma till någonting där det fanns ju ingenting.
Du får alltså skapa dina egna uppgifter helt
exakt.
Enkelt.
Exakt. Och det är ju, alltså, ja. Det gäller ju att hitta låtskrivare. Och jag måste ju vara ganska kräsen för att vi ska bara ha en handfull liksom till en början. Och dels det. Samtidigt som bolaget fanns ju inte, vilket gör att det inte några alltså folk skickade inte in demos per automatik och sådär. Sen, ja, ja och nej fanns inte. Alltså RMV-bolagen finns ju och Benny Andersson har ju såklart en massa bolag, bland annat sitt egna som heter Mono Music som är hans musik.
Mm.
Både förlag och skivbolag, men just så här, RMV Publishing fanns inte.
Nej.
Men RMV Grammofon som ett skivbolag finns. Och film som ett produktionsbolag och studion, alltså Riksmixningsverket, själva den stora studion som går att hyra idag.
Mm, just det.
Ah. Så de tre fanns ju.
Mm.
Så då startade du bara till RMV-bolag.
Grymt.
Under det. Mm.
Skiljer du, för du är general manager.
Ja,
och,
jag tog den titeln.
Ja, ja, precis. Ja. Det är det som är så smidigt när man är med och startar. Ja, du kan ta vilken titel du vill.
Precis.
Allt från städare till...
Ja, gud, och det är faktiskt det jag gör, precis allt i det här läget.
Ja. Hur känns det då i förhållande till det du har gjort tidigare?
Ja, men så bra, såklart. Jag får bestämma med själv med input av Ludvig framförallt som jag liksom jobbar med. Men det finns ju massa folk där ute på Skeppsholmen som jobbar som man kan bolla med.
Mm.
Men att ändå kunna ta med sin gamla erfarenhet som man har tagit med sig och bara göra något nytt.
Mm.
Jag har inte startat något nytt förut så det är ju liksom en utmaning för mig med. Men det känns väldigt bra.
Mm. Kul.
Mm,
so väldigt. Far i alla fall.
Mm.
Ett halvår in.
Signad låtskrivare.
Ja, ja, precis. Men kan inte du beskriva så här, en arbetsdag?
Mm.
Hur ser den ut?
Men i första tre månaderna var ju liksom väldigt speciella eftersom jag inte riktigt hade något att ta hand om på det sättet. Utan otroligt mycket förebyggande. Så det, och såklart också leta låtskrivare. Men, det, ja. Men så fort vi signade första där för jul, Nathalie Nor heter hon. Sitter för tillfället på övervåningen i vår studio och jobbar. Hon, så fort jag hade henne klar så jobbar jag ju med att se till att hon har att göra.
Mm.
fullt upp och att hennes låtar, att det är någonting med hennes låtar och sådär. Mm. Till att ja, alltså, vara med och, i olika sammanhang och hjälpa till och stötta. Och jag hjälper er och jag stöttar ju Upfront som är ett nätverk för producenter, tjejer och, eller inte killar bara. till exempel. Ja, lite allt möjligt. Men framförallt handlar det om att maxa Nathalie. Liksom.
Ja, just det.
Och så ska vi också nu under den här terminen spika lokaler som vi ska ta över och göra dem i ordning och förhoppningsvis flytta in till sommaren. Mm. Och då blir det liksom förlagets egna lokaler och studios där jag då kan hysa låtskrivare. För just nu har vi lite trångt.
Grymt. Mm. Och om du beskriver en dag om 3 år. Mm. Hur ser den ut då?
Ja, men då har jag 5 Nathalies. Och det går så himla bra så att vi kommer fundera på att expandera. Och ta över övervåningen på lokalerna vi sitter i och jag kommer anställa. Lite A&Rs tror jag. Eller en. Jag tror på en, och jag kan lyxa med det, men jag tror på att man inte ska som A&R, alltså personen som jobbar närmast låtskrivarna eller artisterna, att man inte ska ha för många för att man har inte möjlighet att ge alla 100%.
Nej, det blir mer liksom effektivt om du har, som du säger, en handfull max.
Ja, men jag förstår ju att alla inte kan jobba så för att alla levererar ju inte samtidigt och man måste ju ha flera gånger och så vidare och det handlar om ekonomi. Men det är min vision i alla fall, att inte ha mer än en handfull per person. Men, och då är ju min tanke att ha så många låtskrivare som möjligt så att det inte är supermånga som vill bli artister, för då kan det lätt bli väldigt mycket fokus på det.
Mm, just det. Och kontakten med då skivbolaget till exempel och så
ja,
vidare.
Och just att de ska skriva till sig själva och sen ska på turné och sen ska de på skivbolaget. Alltså det blir otroligt mycket fokus på mig när man blir artist.
Just det.
Ja, man kan absolut kombinera det, de flesta gör ju det, men jag vill ha en liten låtskrivarverkstad ser jag framför mig.
Kul! Mm. Sjukt spännande låter det som. Vad är, och när vi ändå är inne på spännande då, vad är det mest spännande med, vad är det roligaste du tycker i ditt vanliga jobb med förlagsverksamhet då?
Men det är ju att jobba med låtskrivare och att följa deras utveckling. Det är så sjukt kul. Och speciellt när alltså man börjar på, alltså får man vara med från början när de är rätt nya, om man säger. Det tycker jag, jag gillar att jobba alltså fotarbetet och jobba upp någon. För det är så sjukt mäktigt. Alltså, all heder till stora låtskrivare som skrivit till stora artister och stora hits. Men vägen dit är ju, det är inte så svårt när du väl är stor eller har skrivit en hit. För då är det ju enkelt att jobba med alla. Det är ju på vägen dit som man måste kämpa och bevisa sig och bevisa dem att de kan. Och det är roligast.
Vad, jag tänkte så här också. Du, som du sa, du hjälper ju oss. Du sitter ju med i ledningsgruppen för DMG Educations nya YH-utbildning. Music Business Developer. Vad är din roll i en sån ledningsgrupp?
Ja, alltså det är ju att stötta från branschens sida. Om man säger så. Och branschperson. Komma med input.
Titta på vad som behövs idag.
Ja, exakt.
Och i framtiden. Ja, det, vi är ju sjukt glada att du är med i alla fall.
Ja, vad kul.
För du har bra inputs, kan vi poängtera. Och bra driven. Sådär. Och såklart att du har gjort mycket. Du har erfarenheten. Och vem skulle liksom, vem är bra att söka den här utbildningen?
Det är väl personer som vill jobba i musikbranschen och vill vara med och utveckla den. Vara innovativ och komma på nya infallsvinklar och tankar och idéer om hur man utvecklar branschen helt enkelt. Jag tror att vi är på något sätt ganska mossig bransch. Många är kvar väldigt länge. Jag har varit med redan 12 år. Hjälp, fast jag är 22. Skoja.
men du är inte mossig. Det är nej, det som tack. Är huvudordet.
Ja, men tack. Nej, men så. Jag tror att det kan lätt bli mossigt när folk gör som. Men samtidigt är det också en bransch som utvecklas hela tiden och den är ju, den fattar ju att den måste utvecklas, men jag tror att det är bra med nya inputs och nytt folk också. Det börjar hända saker såklart, men
ja, för det rör sig ju lite hela tiden. Alltså det ena året är ju inte det andra likt. Nej. Om man tittar på musikbranschen. Och vad tror du liksom att vi är på väg någonstans Börjar vi stabilisera den? Börjar det liksom bli mer och mer spännande med nya affärsmodeller, nya företag som dyker upp?
Ja, verkligen. Det känns som att folk inser att de behöver komma på just nya affärsmodeller och nya sätt att tänka. Så jag tycker absolut att det är så. Men det känns som att det är mer mycket sånt på skivbolagssidan, tänker jag. Men också förlag på något sätt. Det händer ju saker hela tiden vad det gäller den biten. Bara Cobalt är ett sånt bolag som är rätt ungt. Vad är de? 12-15 år. Men de var ju helt nya med vad de gjorde.
Men om du tittar på så här, ja, men som vi sa, skivbolag, det är där det kommer hända mycket. Vad blir ett skivbolags roll framöver? Kommer det vara ett skivbolag eller musikbolag? Och det blir många som gör mer och mer 360 till exempel och så. Vad tror du vi kommer landa?
Åh, gud, vad svår fråga. Men absolut, ja, stora förändringar kommer absolut ske. Det kommer inte vara traditionella. Men redan idag erbjuder de ju väl olika modeller beroende på vad man vill ha. Vad man vill ha hjälp med. Och samtidigt som folk därför att ganska många startar sina egna bolag och sen behöver de bara lite hjälp från skivbolagen.
Just det. Om vi ska gå vidare till en annan fråga som du brinner för är ju jämställdhetsfrågan.
Ja.
Och just musikbranschen vet vi alla har varit extremt mansdominerad och är. Men hur tycker du att det ser ut idag? Blir det bättre?
Det beror på vad man tittar på för nivå. Alltså, pratar vi VDs så är det absolut inte bättre. Det är liksom ganska stabilt, tror jag. Vi tittade på förlagsbranschen här förra veckan och av 70 registrerade förlag på musikförläggarna så är det liksom inte ens 5 som är kvinnliga VDs. Då, ja, så att det är ju liksom inte bättre. Men pratar vi anställda, absolut. Där tror jag är det ju, alltså på Sony TV som är det största förlaget, har de ju faktiskt fler tjejer än killar. Men det är frågan vad det betyder. Och sen då kreativa roller brukar man också titta på, där det också har varit väldigt mansdominerat. Där det liksom, tror jag, eller har för mig, är flest killar i A&R's team och så kanske en tjej eller max 2. Så jag tror att det är bättre, men bra är det absolut inte.
Nej. Alltså, vart och hos vem tycker du att ansvaret ligger kring det här?
Jag tycker att ansvaret att uppmärksamma det ligger hos alla. Att poängtera att men så här ser det ut hos oss, det är ju inte bra nog. Och det måste vi förbättra. Men yttersta ansvaret ligger hos cheferna, männen. Att se till så att det är jämställt vid anställningarna. Och såklart positionsförändringar när folk flyttar på sig internt också. Absolut, det är ju de som bestämmer över det, ingen annan. Men jag tycker absolut att alla måste ta på sig att uppmärksamma det.
Och hur är du med att påverka? Du berättar bland annat om det här Upfront.
Ja, alltså där är ju men stöttar sånt som jag tror på. Och jag är också med i Makten över musiken som också är ett mentorsprogram som för tjejer helt enkelt. Och försöker väl påpeka det de gånger jag kan. Alltså när vi har varit i dialog så har det ju nog varit någonting jag påpekat på en gång, till exempel.
Men det här Upfront till exempel då, vad är det för någonting? Berätta lite mer.
Ja, men det är två tjejer som känner att de ville hjälpa tjejproducenter helt enkelt med ett nätverk. Så att för att det är väl inte jättevanligt med tjejer som är producenter. Och är de det så blir de inte rätt behandlade eller får inte ta rätt plats i rummet eller och så vidare. Och de kände, ganska många där kände att de skulle vara tryggare om de fick jobba med fler tjejer. Eller bolla tankar med tjejer i liknande roll. Så att då kom de på att de skulle liksom, inte signa ska jag inte säga, men rekrytera på något sätt 20-tal producenter. Och bara hjälpa dem att komma i kontakt med branschen och med varandra och sådär. Så nu är de inne på andra året.
Och då har de lite träffar Upfront och nätverksträffar till exempel.
Vi besöker skivbolag, A&Rs, alltså studios och jag försöker bara vara ett bollplank när de behöver. Vi är ett gäng från branschen som stöttar.
Mm. Och det behövs ju verkligen sådana. Mm. Alltså sådana som du, sådana nätverk.
Ja, alla behöver ju hjälp när man är nya någonstans. Och sen tror jag i förlängningen att det är bra om killar också engagerar sig i att stötta de grupper som är minoriteter.
För det känns ju som en självklarhet, såklart. Men ja, vi är ju där vi är liksom. Mm. Och då måste vi på något sätt hitta hur vi ska lösa problemet.
Ja.
Och det finns ju såklart inget tydligt svar på det heller.
Verkligen inte. Det är ett långsiktigt arbete. Men jag tror att alla måste ha det på agendan hela tiden.
Mm.
Annars löses det inte av sig självt. Och nu känns det som att det är en liten våg av att det pratas mycket om det. Så det har pratats mycket om det.
Mm.
Men det som är viktigt är ju att det tar inte slut. Liksom.
Nej.
Direkt. Alltså det vore ju fint om man inte behövde göra något mer. Men som Musiksverige gör ju just nu en stor koll i hela branschen. Alltså hur det ser ut. Och kommer presentera det lite längre fram. Framförallt för bolagschefer.
Mm.
Musikförläggarna kommer också gå ut snart med en... Med en grej som jag kanske inte ska berätta det, då får jag det själv.
Ja, precis.
Men i dagarna tror jag att de kommer berätta om någonting som de gör för att hjälpa till.
Mm.
Så att det är ju, vi är på gång tycker jag. Men det gäller ju att jag tror att det är viktigt att det inte är samma människor / tjejer som alltid ska skrika högst.
Nej.
Utan att det är allas ansvar faktiskt.
Jag tänkte så här, lite tips till sådana som lyssnar. Mm. Som kanske är intresserade av att ta sig in i branschen. Alltså de är lite intresserade av musik och liksom vad som händer kring branschen. Eller har ett brinnande intresse för musik, att spela, sjunga och så vidare.
Mm.
Men ändå är intresserade av den här businessdelen, skivbolag, förlag eller vad det kan vara. Vad skulle dina tips vara? Om du får säga tre tips.
Oj.
Kring alltså det här att ta sig in och skapa sig någonting.
Absolut, kolla in era utbildningar.
Ja.
Partiskt. Såklart. Det tror jag är utbildningar överhuvudtaget som har en bra förankring med branschen. Det finns ju flera, det är inte bara ni. Där ledningsgruppen är från branschen eller där man har gästföreläsare eller vad det nu må vara. Så då får man också en bra... väg in på något sätt, kontakter. Det tror jag det är alltid viktigt och bra. I vilken bransch som helst egentligen.
Bra.
Var det
utbilda sig? Nej, det var ett. det var utbilda sig.
Ja, och sen läsa på och hålla sig uppdaterad.
Mm.
Läsa alltså branschutskick, musikindustrin, musikförläggarna, IFB, STIM, alltså hålla koll på vad som händer. Och de drabbar svenska förstås. Det finns det ju en gäng utländska också. Och tredje. Ja, men försöka praktisera på bolag som intresserar dig. Men också ta reda på de olika bolagen, vad de gör. Alla är ju olika, det finns ju otroligt många.
Precis. För det blir svårt att lära sig i utbildning. Bara, liksom vad alla företag gör.
Ja,
det skulle man ju kunna täcka en hel utbildning kring och bara titta
verkligen.
På
det går ju inte.
De respektive. Bra, men det blir en ganska bra ordning med tips. Utbilda sig, hålla sig uppdaterad och sen lära sig hur egentligen det ser ut på varje ställe.
Mm.
Ska vi säga så?
Ja, visst.
Jag tycker det var jättekul att ha dig här.
Ja, det var kul att vara här.
Vill ni veta mer om det vi pratade om, YH-utbildningen här, Music Business Developer, så är det bara att ni skickar iväg ett mejl till oss på info@dmgeducation.se så kan vi berätta mer och vägleda er genom frågor och så vidare. Och skulle ni vilja komma i kontakt med mig också så är det bara att dra iväg ett mejl till andreas@dmgeducation.se. Tack för idag!
Tack!